för att vi får komma inför din tron. Vi får springa dit då vi känner behov av dig. Och vi älskar dig. Du är vår far. Och du vill oss allt väl. Tack kära Jesus Kristus. Tack för att du är här just nu med din heliga ande. Och du vill beröra oss. Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Jag tänkte fortsätta lite grann på temat som vi hade förra helgen. Och det här har jag berört flera gånger tidigare. Och det är ju så att att predika, det är ju att återupprepa Guds ordet. Och vad jag tänkte om man kunde sätta på som rubrik. Jag tror jag använt det här en gång tidigare också, minst en gång tidigare. Att vi är förutbestämda till ett arv i himlen. Och att vi har fått ett levande hopp. Och det tycker jag man kände här. Då Amina sjöng, så känner vi att vi har någonting som slår an i vårt inre. Och vi har ett levande hopp. Jag ska läsa ifrån första Petrus brev. Texterna. Första Petrus brev 1 från vers 2 till och med 9. Ni är av Gud, Fadern, förutbestämda till att helgas genom anden, så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikare mått komma er till del. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna, och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld. Och den tron ska visa sig bli till liv, till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje. Då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, er själars frälsning. Petrus riktar här i brevet de här sakerna särskilt till de judisk-kristna i mindre Asien. De hade ju lämnat Jerusalem på grund av förföljelse. Och under den här första århundradet så var det ju många som fick lida på grund av att de trodde på Jesus och ville tro på Jesus Kristus. I Sverige har vi ju inte behövt känna av mycket av det, inte. Även om vi kan känna tendenser av det. Men vi ser ju fortfarande att det är många runt om på vår jord som får lida för Jesus skull. Man torteras, fängslas och till och med dödas. Så här är det Petrus som tröstar och uppmuntrar till trofasthet, att vara trofast och trogen mot Kristus trots omständigheterna. Och det här gäller ju då naturligtvis också oss. Ordet förutbestämda eller utvalda, det här uttrycket så finner vi ju på flera ställen i Bibeln. Sin eviga förutbestämmelse, utvalda eller utkårelse som det stod tidigare, det utförde Gud i Kristus. Förutbestämmelsen av oss bestod i förutbestämmelsen av Kristus som vår frälsare. Att vi blev förutbestämda till frälsning innebar att Gud av evighet beslöt att låta sin son gå in i historien och ta straffet i vårt ställe, sona vår synd, betala vår skuld. Och det här var en plan som alltid har funnits hos Gud från begynnelsen. Den här Gud, Guds förutbestämmelse, den är ju inte tvingande för någon av oss. Och den verkar inte mot vår vilja. Men den verkar heller inte utan vår vilja. Tvärtom har Kristus getts till oss för att vi ska få bestämma vad vi vill göra med erbjudandet. Vi måste ta ställning för eller emot. Så för att det han har tänkt om dig och mig, för att det ska bli verklighet, så behövs det att vi vill och att vi tar emot. Jag skulle kunna jämföra med dagens fars dag, om det nu kanske är någon som blir uppvaktad med present och så kommer någon och sticker: varsågod far. Nej, säger han, jag vill inte ha någonting av dig. Det är lite grann av det som vi andas i där. Vi måste ta emot. Vill vi inte ha, så slipper vi. Vi behöver inte. Men så kommer vi inte till Guds himmel heller. Och som jag ofta har sagt, himmelens och jordens skapare, vår himmelske far, han har stora tankar för dig och mig. Och för hela mänskligheten. Vi var förutbestämda av evighet att få ta emot frälsningens dyrbara gåva. Att få ett bra liv, ja, ett evigt liv tillsammans med Fadern själv. Han satsade allt på dig och mig. För han älskar dig, han älskar mig. Men det han har tänkt för dig och mig, det kommer ju inte att bli någonting av om du och jag inte vill ta emot den här möjligheten han har gett oss genom Jesu frälsning som är i ordning ställd för oss. Vill vi inte lyssna och ta emot hans erbjudande, så går det oss förbi. Då får vi fortsätta i vårt mörker. Och då får vår framtid också mörker. Och vårt liv fortsätter att vara meningslöst. Det finns ju mycket i världen runt om kring oss som vill ta vår uppmärksamhet. Vi har ju en fiende som gör allt som går för att förvilla oss och lura oss. Så det gäller att vara på sin vakt. Han kommer så där smidigt och listigt. Ja, men det där är ju ingen fara alltså. Jag vet inte så noga. Inte behöver du läsa Bibeln heller. Du har ju blivit frälst en gång så att det gör ingenting. Men vad händer om du slutar äta? Du dör. Och det är ju samma med det kristna livet. Vi behöver läsa Bibeln som är mat för vårt liv. Vi behöver vara uppmärksamma på det som kan dra vår koncentration från det som är viktigt. Så låt oss ta vara på Guds erbjudande om vi inte har gjort det. Vidare i vår text i 1 Petrus 1, versen 3, så står det: välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Och jag tänkte på ordet levande hopp, vad det kunde innebära. Ibland så läser vi ord och sånt där och vi tänker inte vidare på det. Men jag tänkte, vad kan det här innebära? Och det är ju inget märkvärdigt, men det här är ju levande, handlar väl om att hålla någonting aktuellt, som vi säger, hålla levande. Räkna med att det kommer att ske. Och hopp är väl någonting som ska hända, det vi väntar på. Och just det att Jesus Kristus har uppstått från de döda, det ger oss ju anledning att hålla vårt hopp levande. Hela tiden komma ihåg, tänka på vad han har gjort. För det visar att uppståndelsen är ett faktum. Det fungerar som Guds ord säger, och vi ska en dag få uppleva det själv, säger Bibeln. Och vidare då till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna, och som är förvarat åt er i himlen. Vi har ett arv som väntar på oss i himlen. Jag hoppas och jag tror väl att de flesta vet vad arv är. Om jag skulle dö, så är det någon som ärver, som får ta över eventuella prylar och grejer som jag har. Om det skulle finnas någon krona någonstans, så är det ett arv som de får ta över. Så arv, det är någonting som väntar på oss i himlen. Här nere så kan det fort förstöras. Man har ju både hört och sett hur arv har förstörts. Och har man haft pengar i olika saker, aktier eller någonting annat, och så plötsligt så blir det värdelöst. Men det här arvet, det är utom räckhåll för all förstörelse. Här nere så kan det ju hända, som jag säger, olika saker. Och gemenskaper och relationer kan gå sönder. Och det kan uppstå fiendskap och så vidare. Men inte där. Där finns ingen förstörelse eller fiendskap. Inte ett ont ska finnas där. Ingen synd kommer in. Det är därför det inte duger med vår egen rättfärdighet. Våra egna ansträngningar. Ja, jag är så bra. Jag klarar mig nog. Nej, nej, nej. Det duger inte. Det är bara den rättfärdighet som duger som vi har tagit emot genom Jesus Kristus. Och endast om vi förblir i honom kommer vi in. Vi kan ha tagit emot honom, men kanske slutat upp och äta. Då är risken stor att vi inte kommer in. Men om vi håller ut, och Guds makt ska ju beskydda oss, som det står, genom tron fram till den frälsning som finns beredd och uppenbara i den sista tiden. Om vi lever i tron, är överlämnade i hans händer och litar på honom, så tar han ansvar för dig och mig, och han omsluter oss på alla sidor. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till en frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden, står det. Sen står det också om, i versen 6, gläd er därför om ni en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Det är för att äktheten ska prövas. Och så står det mot slutet då, jubla över honom i obeskrivlig himmelsk glädje, då ni är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning. Vi är inte framme än, så vi kan inte göra som man brukar säga, ett uttryck, man kan inte ropa hej förrän man är över bäcken. Vi är inte framme än, men vi håller fast. Och håller vi fast, så ska han bevara och skydda oss, och vi kommer att nå fram. Det här som vi har talat om den förutbestämmelse och allt det här, det var ju sånt som profeterna sökte och forskade i tidigare i Bibeln, det vi läser om. Men de kom fram till att det här gällde inte i deras tid. Och de försökte komma fram till när det skulle hända. Men de var säker på, eller fick klart för sig, att det var inte någonting som skulle hända i deras tid, utan det var långt senare. Det här fantastiska som Gud från evighet har planerat, och som det står att änglarna längtar efter att få blicka in i, det var ju själva frälsningsplanen genom Jesus Kristus, och den som blev verkställd för sådär drygt 2000 år sedan. Vi uppmanas i vers 13 i samma kapitel att vara beredda att bryta upp och hålla er vakna. Och det står också, spänn bältet om livet. Och det här är då ett bildligt uttryck, en bild som ska hjälpa oss att förstå. Och som uppmanar till beredskap. Man kan inte ha en massa saker som släpar och slänger och är i vägen. Och det har jag nämnt förut också. Så det är därför det är viktigt att vi får bort sånt som inte har med Gud och med kristen tro att göra. Annars så kan det bli oss till fall. Ja, det här är fantastiska saker. Och då kanske någon tänker, ja men vad nu då, ska vi sluta med allt som vi gör? Ska vi lägga av allt nu då? Nej, naturligtvis inte. Vi ska studera och vi ska utbilda oss och jobba och skapa nya saker och nya projekt. För vi är ju Guds avbild, och han har det här skapa i sig. Han skapar hela tiden. Så att vi ska fortsätta, men vi ska vara annorlunda. Vi ska tänka lite längre än vad världens människor gör. De som inte har tagit emot Jesus. De tänker kortsiktigt. Och lever kanske bara för nuet. Man vill ha det ena och det andra. Och man strävar efter att ha det. Och får jag det, så då blir jag helt lycklig. Men det går ju inte. Nej, vi vill ju vara beredda. Vi vill stå på startlinjen, tänker jag. Du vet, då de ska tävla och springa långa sträckor kanske. Vi ser ju ofta i tv då de har de här tävlingarna. Då står de på startlinjen och så är de beredda. Och så sticker de iväg på ett given signal. Och vi ska på ett liknande sätt stå på startlinjen. Vi vet vad som väntar. Vi har ett mål som vi ser i fjärran. Och vi är beredda då startskottet går. Om vi nu får ta en sån enkel bild. Kanske haltar. Men vi ska vara beredda. För snart så ljuder en Guds basun. I Romarbrevet 12:2 så uppmanas vi ju att vi inte ska anpassa oss efter den här världen. Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. Och den här versen kan också översättas. Låt inte världen låsa in dig i sin gjutform. Se till att du lever och omformas genom att ditt sinne förnyas. För världen har sitt sätt att leva. Men se upp. De vandrar inte på den väg som leder till livet. Den smala vägen. Nej, de vandrar på den breda vägen som leder till fördärvet och till skilsmässa från Gud. Och det står tyvärr att det är många som vandrar på den vägen. Men det är inte rätt väg, för att det är många människor som vandrar på den. Ibland så vill vi vara där det är många kanske. Men här måste vi tänka till. Vart leder vägen? Och vad är vårt mål? Nej, vi ska inte anpassa oss, utan vi ska gå den väg som leder till livet. Och vi ska, som det stod i vår text, sätta allt vårt hopp till den nåd som kommer oss till del. När Jesus Kristus uppenbaras. Ni är lydnadens barn, låt er inte styras av det begär som behärskar. Medan ni ännu var okunniga. Ja, vi uppmanas att leva ett heligt liv. Men vad är det då vi kommer att få möta? Hur ser arvet ut? Ja, vi sjöng ju förra gången. I himlen är det många ting jag längtar att få se. Av skönhet som allt annat övergår. Och så då i kören. Men jag önskar att se Jesus först av allt. Jag tänker mig det man älskar och är älskad av. I dennes närhet vill man vara. Oavsett hur platsen ser ut. Jag tror att du känner igen dig, kan förstå dig i tanken. Har du en som du älskar, så vill du vara i dennes närhet. Och det har inte så stor betydelse om du har en flott villa eller om det är ett enkelt rum. Men som sagt, i det här fallet så är den platsen mycket speciell. Den är fantastisk. Och sen den här som vi älskar och han som älskar oss. Han säger så här i Johannes 14:2-3. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt till att jag går bort för att bereda plats åt er. Om jag än går och bereder plats åt er, så ska jag komma tillbaka och ta er till mig. För att ni ska vara där jag är. Wow. Snart brister skyn. Och Jesus kommer åter. Men som sagt, hur kommer det att bli? Ja, vi vet kanske inte exakt. Det finns ingen detaljerad beskrivning. Men av bilder och olika bibelställen så anar vi att det blir fantastiskt. Himlen är nog bortom vår fattningsförmåga. Himlen är bortom vår fattningsförmåga. Första Korinthierbrevet 2:9. Men vi känner, som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud berett åt dem som älskar honom. Men vi har fått anden som är från Gud för att vi ska veta vad vi fått av Gud. Och himlen är Guds heliga boning, där Guds perfekta vilja råder och där Gud har sin tron och tillbes av änglar dygnet runt. Himlen är full av ljus, glädje och frid, och det finns ingen död och sorg och synd och gråt eller plåga där. Och tack vare Jesu död på korset så kommer troende från alla jordens länder och folk få ärva himlen och uppstå till ett evigt liv i en ny uppståndelse kropp och få träda in i himlen där man för evigt kommer att få vara med Gud och med varandra. Alla som tror på Jesus får sina namn skrivna i livets bok och får medborgarskap i himmelriket. Det är redan förutsagt, så det behöver inte prövas. Redan här och nu så kan vi tack vare den helige ande få en försmak av himlen och få börja tillbe och tjäna Gud och på så sätt samla skatter i himlen. Jag är snart färdig med det jag vill säga här idag. I en sång så sjunger vi: det ska bli ett härligt möte ute i skyn. Oh, hur underbart och stort. När vi mötas, vilken härlig syn. I vårt hem med pärleport, där sången brusar skall så som stora vattenfall. Sången så underbar och ny. Och Jesus kär ska leda mötet där. Ljuva möte ute i skyn. Vi kommer från olika håll, från olika länder. Jag vet inte hur vi kommer att göra, jag vet inte hur jag kommer att göra, hur du kommer att göra. Vi kanske kommer att falla ner inför Herrens fötter och gråta av tacksamhet och av glädje. Eller en stor lång kram. Du vet, då vi möter någon som vi tycker om, som vi inte har sett på länge, så kan det bli en stor lång kram. Och skulle man då ta tid, höll jag på att säga, då blir det nog rekord. Om vi får möjligheten till kram. Och vi ska ju leva en evighet, så vi får nog gott om tid. Och vi kommer att få tröst av vår himmelske far. Och jag tror att vi kommer att sjunga en hel del. Ja, tänkte du, jag kan ju inte sjunga, så det blir nog lite tråkigt. Men jag tror alla kommer att kunna sjunga då. Alla kommer att sjunga. Vi kommer att jubla tillsammans. Jag vill bara alldeles sist här läsa det som står i Uppenbarelseboken 1-3. Så kan vi ju förstå att det kanske inte är helt fel att tänka lite grann i den här banorna. För det står så här, det var ju Johannes som fick uppenbarelser och det sa att detta är Jesu Kristi uppenbarelse som Gud gav honom, alltså Johannes, för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Han gjorde det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare Johannes, som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd, allt vad han själv har sett. Salig är den som läser upp, och salig är den som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som är skrivet i den, till tiden är nära. Så enligt Johannes så var det en uppenbarelse genom Jesus Kristus, genom en ängel. Och det absolut sista bibelstället är då uppenbarelseboken 21. Och det kan vi ju få fantisera. Vi har ju begränsade förstånd att förstå hur det kommer att bli. Men det här är ju många gånger bilder för att vi ska ana att det är fantastiskt. Så här står det. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Till den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han ska bo hos dem, och det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem, och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Ingen sorg, ingen gråt och ingen plåga. Du, det som förr var är borta. Han som satt på tronen sa: se, jag gör allting nytt. Och han sa: skriv, till dessa ord är trovärdiga och sanna. Han sa också till mig: det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Och den som törstar ska ge att dricka fritt, och för inte ut ur källan med livets vatten. Den som segrar ska få detta i arv, och jag ska vara hans Gud, och han ska vara min son. Sen står det också om gator av guld, av rent guld, som genomskinligt. Och ja, alltså vi har ingen riktig aning, eller vi kanske har en liten aning, men vi förstår inte. Men fantastiskt kommer det att bli. Jag hoppas att du vill vara med. Det var lite grann av en resebeskrivning kanske. Och lite grann som talar om hur man kommer dit. Så må Gud välsigna oss. Herre, vi bara tackar dig för att du har gjort det här så fantastiskt. Vi kan inte komma till Guds himmel i vår egen strävan och kraft, men du har gjort det för oss. Du sände din son, och han tog vår synd och allt på sig. Och då vi håller fast vid dig, då vet vi att vi kommer hem en dag. Halleluja. Hjälp oss att glädja oss och fröjda oss över det här hoppet. I Jesu namn. Amen. Amen.